Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag kommer snart till Vällingby den 2 och Umeå den 15 februari och kör stand-up. Och sen drar min och Anton Magnussons turné igång där vi besöker över 20 orter och städer i Sverige. Så gå in på gardenfors.com och kolla upp mer information om detta. Hallå! Simon Gardenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter David Liljemark. Välkommen hit.
Tackar.
Du är serietecknare, allmän lirare med mera.
Ja, det sammanfattar väl en del.
Ja, och en återkommande gäst i Arkivsamtal.
Just det, borde vi ju nämna.
Vad borde vi nämna?
Nej, vi är nösa återkommande... fakta. Det är ju ett 10-årsjubileum.
Är det 10 år sedan...
Att ta fram checklisten.
Sen du medverkade i Arkivsamtal för första gången.
4 januari spelades det in, sändes 12 januari. 13 då.
2013? Ja, jävlar vad tiden har gått.
Vilket gäng vi var. Och vad många nacksving på livet det har tagit.
Ja, släppte in färgen och så vidare. Ja, jag har ju varit utomlands i 4 månader i USA. Och så vi har inte setts på... Så, vi såg inte när jag var hemma en snabbis på 2 veckor heller, va?
Vi gjorde ju en inspelning i all hast där.
Det gjorde vi, just det. Hur kunde jag glömma? Det gjorde vi, så att vi har setts på... Det var kanske bara 1,5 månad sedan vi sågs eller någonting.
Nu kommer jag på att jag har ju faktiskt glömt att följa upp det här med Larsdags. Ja, det får väl bli en senare
gång. Vad var det du skulle följa upp med Larsdags?
Hur mycket Lars själv, det vill säga Lars, minns av begreppet och dess... uppkomst och så vidare.
Ja, och när han går hem nu för tiden är ju också intressant.
Det är knappt han går ut. Som undertecknad.
Ja, det är Lars, är din gamla skolkamrat och kompis.
Från gymnasiet. Jag gick igenom gamla block här nu, städade ju och så. Dels från... Ja, det fanns ju för 17 ända sedan lekis. Men i alla fall från gymnasiet så hittade jag ju en lapp, första svenska lektionen där jag intervjuade Lars på något sätt. Det var att man var satta i par för att bli bekanta liksom. Sen ja, det var liksom favoritböcker och lite ditt och datt, och han gjorde väl förmodligen detsamma.
Det var motsvarande när min kompis på engelska lektionen skrev Clevin and the Cocklet Industry som favoritbok. Minns du det här?
Nej.
Det var min kompis Fredrik Sjö som faktiskt också har varit gäst i den här podden. Så var det på engelskan så skulle man intervjua varandra på samma sätt. Och jag frågade om favoritbok och han skrev Clevin and the Cocklet Industry. Och jag frågade vad menar du? Så han, men kallade chokladfabriken på engelska. Och så fick vi bena upp det ord för ord. Okej, Clevin. Kalle Hobbe heter ju Klevin. Han trodde att det hette, han hade läst fel, så han trodde Kalle var Klevin på engelska, för Calvin and Hobbes heter Kalle och Hobbe. Så Klevin. And the det var inga frågetecken där. Cocklet, felstavning av chocolate.
Big stiff cock och så vidare.
Ja. Och sen industri var ju då, trodde han, fabrik hette. Mm. Så Klevin and the Cocklet Industry var
jättebra favorit. Bandnamn. Man tänker man något industriellt där med gamla bandsågor.
Klevin and the Cocklet Industry. Ja, det är bra bandnamn. Okay, men
Cocklet.
Ja, alltså, det låter, alltså som... det borde betyda liten kuk. Alltså för så här...
ja, eller någon sorts så här, du vet...
diminutiv av kock, liksom cocklet.
Ja, som, där tänker man liksom ett sånt här kan-kan-gäng med småväxta dragbrudar, eller ja, vad fan man nu räknar. Så, ja, vad det nu blir. Mm. Ja, spännande. Får man ju osökt att tänka på, var det Vi femman, där var någon fråga, vem har skrivit femböckerna?
Mm.
End Bylton.
Var det någon som sa
Enid
det?
Enid Blyton, End Bylton.
Ja, sen har vi också exemplet på The Diary of a Madman.
Dirty of a Madame.
Så vem var det som trodde den hette det?
Ska man hänga ut sånt?
Är det så himla pinsamt att man som barn trodde att The Diary of a Madman hette The Dirty of a Madame? Men samtidigt kanske inte lyssnarna bryr sig så mycket om ett namn i mängden.
Jag tror att det var en som heter Nikolas.
Mm. Fredrik Sjö då, Klevin and the Cocklet Industry. Vi gillade också en rapgrupp som heter Naughty by Nature.
Mm.
Och han ville köpa den skivan och trodde att den hette Nasty by Nephew.
Fan. Det är ju suggestivt det också. Ja. Nasty by Nephew. En äldre man va, smyger sig in efter natten.
Nasty by Nephew. Det är otroligt kul. Jag men tillbaka
till... Han har bra idéer den där. Fan, det är nästan som om...
Ja, titlarnas mästare. Det var han som kläckte titeln Ungens egen tidning, som jag sen stal. Mm. Och även gjorde en tecknad serie med titeln Sure Puri i slummens muck.
Det är ju chefer.
Ja, verkligen.
Att ni inte samarbetat
hit
mer.
Hit efter hit. Vi har samarbetat väldigt mycket. Vi gjorde rollspelet Outside ihop och han var också med och tecknade i Ungens egen tidning i mot slutet.
Mm. Han kläckte titeln, sen pöstan och jäste. Liksom, och
jag tror han gjorde en typ rollspelstidning som han började på, bara gjorde omslaget, som hette Ungens egen tidning. Så tyckte jag det var så himla bra titel. Och sen så gjorde han aldrig klart den. Så några år senare så stal jag den. Jag var 12 eller någonting. Mm. Idag skulle jag aldrig stjäla någonting.
Mm.
Men...
Kripp.
Men tillbaks till när du lärde känna Lars och du skulle skriva favoritbok. Du träffade honom på svensklektionen. Eller säger man svenska lektionen?
Ja, ja, men jag kommer ihåg att... ja, just det. Nej, men det var ju då liksom vi blev bekanta. Så det var ju rart att hitta en sån liten relik.
Relik? Vad skrev han på favoritbok då?
Det var någon Stephen King. Jag redan packat ner lappen igen i någon av högerna så att jag har för dåligt närminne.
Det var Stephen King i alla fall.
Stephen, ja. King.
Det kommer ihåg någon i min mellanstadieklass sa Stephen King.
Mm.
Stephen Wolf, som han så skämtsamt kallas.
Jo då. Ja, just det. Vi har ju en anledning att göra lite reklam också.
Ja.
Felched by the Goat, LP:n.
Felched by the Goat är alltså Davids Black Bestiality Metal Band.
Mm.
Du är musiker också.
Jo, det ingick i det allmänna lirandet.
Mm.
Och ja, jag har inte fått den. Ja, testpressen fick jag i somras, men nu är de riktiga, inklusive de första exen, typ 50 av 200 drygt, får ju ett tygmärke också, en patch. Det blir ju väldigt chefigt om man har.
Hur stor är den? Är det som man kan
det en, alltså det är inte ryggmärke, men en
armbindel.
Stilig liten, ja. Bindel och bindel, men sitter nog fint som en smäck på axeln eller
bröstet.
Som en pil mot röven när man ska fälla.
Mm. Och när
Coop Records Skottland är det som släpper och
tanken var ju... Du släppt på ett utländskt bolag.
Jag vet inte om Gotland är det som är utrikes.
Nej, jag tyckte du sa Skottland.
Records
Skottland. Liksom...
Coop Records Gotland.
Ja, det var det. Records Gotland som lät som Skottland, tyckte jag.
Mm. Det har varit intressant.
Mm.
En riktig snål utgåva på billigaste dretvinyl. Jag hade ju hoppats på att ha fredag den 13 som släppdatum, men nu hann inte de här border med. Och på Ginza och CD-on och Bengan så står det den 27 januari.
Men det var vinyl alltså?
Ja, det är en LP. 10
Är det din första vinylsläpp? Nej, det är det inte. Du har ju släppt på Lystring vinyl
innan. Jag har släppt själv först på I Wanna Die on Stage Records.
Där just det, och Wonderboys, ett annat av dina musikaliska projekt.
Så länge sedan som 2001.
Oj, det var länge sedan.
Mm. Men två stycken då sen på Lystring, Den flygande värmlänningen.
Mm. Så man, om man är kompletist så är det rätt många vinyl man ska ha.
Om man är Dave... Fyra.
Mm.
Ja, det är ju inget hårt arbete. Det är lite som att samla Selma Lagerlöfs stenkakor med inläsningarna. Jag tror det räcker med tre så har man dem.
Har du dem?
Ja, ja. Fast jag har ju den här, finns en...
Där hon läser själv också.
Ja, jo, det är det som är intressant. Att det finns, eftersom Selma är i ropet nu då, vi måste ju alltid hedra doktor Lagerlöf.
Varför är hon i ropet?
Det har gått dokumentär på tv och så nyss.
Mm.
Det finns alltså en...
Hon är hedersdoktor också.
Ja, det var vid Uppsala universitet.
Mm. Och värmlänning.
Inte minst. Jo, det finns en CD som är ganska lätt att få tag på som SR har gett ut. Men där är det lite mer sett tal vid olika tillfällen. Lite mer högtidsaktigt. Men innan började vart, ja, så läste hon ju själv ur böckerna. Och de där stenkakorna, de spåren finns också med på en trippel LP med andra författare, gavs ut för länge sedan. Och det blir ju i regel snäppet bättre ljud om man har den. Så att man går till YouTube och söker så ser man att Svinockan har gjort en väntjänst och lagt upp det där. För att egentligen skulle ju både SR-grejerna med talen och de där få plats på en och samma CD. Men jag vet inte fan varför de inte gjort det, om det är något. De blir skitnödiga över bla bla rättigheter eller någonting. Men nu har han ju varit död så jävla länge så att det är ju lovligt lik, höll jag på att säga.
Vad är det? 50 år efter upphovsmannens död? Så.
Jag tror det kan vara 60 eller 70. Eller, det är lite väl, olika i och för sig. Det brukar komma väldigt mycket anala utgåvor.
Disney-advokater som går upp tidigt på morgonen för att Musse Pig inte ska bli fri public domain. Så de försöker skjuta fram det, göra det längre och längre tid, tror jag.
Jo, sen när det kommer de där snabba släppen som har dragits tillbaka och sånt där. Med
snabba släpp av?
Ja, Lou Reed var en grej som kom och försvann och sen vet jag inte hur det var med Dylan. Och just för att det har gått 50 år så att det måste väl vara släppt på någon jävla vänster.
Det är inte 50 år sedan någon av dem dog.
Nej, men sen det släpptes. Jag hänger inte med riktigt, men jag märker att...
Det var kanske därför det drogs tillbaks. Ja, sen någon dog, inte sen det släpptes.
Nej, men jag tror att det är att markera att det har släppts allt det här anala, så att då är det inte fritt fram och svina med det. För att liksom förhindra att andra skor som mjölkar. Jag tror det är något sånt grepp.
Ja.
Men vad var... Jo, just det.
Jag tänkte bara på något med Selma Lagerlöf. Jo, just det, hennes röst, inläsning. Jag är osäker på om jag har hört liksom henne prata på riktigt. Men jag tänker på filmen Picassos äventyr av Hasse och Tage, då, eller svenska ordfilmen. Varför har de, fattar du det skämtet, varför det är Selma Lagerlöf som är berättarrösten där? Eller de påstår att det är Toivo Pavlo egentligen, skådisen då, som är berättarrösten. Känd även från Loranga Massarin och D'Artagnan böckernas inläsning och Tyko i den här Carl Bertil Jonssons jul. Det är Toivo Pavlo, han läser, men han säger hej, det här är Selma Lagerlöf. Alltså av någon anledning.
Det var ju någon i den senaste dokumentären någon sån här inläsare, hon lät ju som Frej alltså. Total Ronneby.
Hon också.
Vad sa du?
Alltså var det Selma Lagerlöf?
Ja, det var något krystat grepp med någon innervarelse. Alltså, typ Dramatens skådis blänger in i kameran och det ska vara inne lite, så nej, det kröp i mig. Jag säger inget emot Frej eller så, men Ronneby, vad fan, hade det varit för mycket begärt att släpa fram någon från trakten kring Sunne? Som, det var ju inte så att hon var liksom, oj så lik hon är.
Ja, det var någon från Ronneby som läste in.
Det lät så, jag bara tänker att hon låter ju verkligen som Frej Larsson. Så att då måste man vara från samma stad typ.
Och hon är från Sunne.
Ja, jo. Eller vad var det? Västra Ämtervik. Men där omkring.
Samma som Olle Röding.
Det stämmer ju. Just det. Nej, men de inläsningarna är fint och lite så här gammeltantsaktig betoning här och där med patron Julius och sånt. Det blir ju mycket bättre. Gå till urkällan liksom.
Mm.
Men ja, just det. Vi hade ju en grej apropå geten.
Felched by the Goat, ditt just band.
Jo, så här, i höstas så fick jag ju gästa podden 280 BPM, ett längre avsnitt om Felched med Patreon-bonus.
Och det är en vanlig beats per minute då i black metal, eller?
Det är nog inte så mycket black som jag vet fan hur snabbt det där blir, om det blir något thrash eller grindcore eller något.
Mm.
Alltså gubbtempot i egna inspelningar är ju inte i närheten.
Nej, okej.
Nej, det ska ju vara
90
tungt
BPM
gubbigt.
Är ju hip-hop beats och sånt ofta, så att det är bra mycket snabbare.
Jag får med räkna ut någonting i höjd med Another Brick in the Wall 2, det här disco-beatet, hur snabbt det gick, och samma egentligen med I Was Made for Loving You, vad det nu var för något idealiskt för att liksom komma in på topplistan.
Aha.
Jag vet inte om det finns ett för liksom knullsoul och rent liksom så här övergreppsdisco. Liksom.
Du vet, nej, de fick ju värn av gråzoner. Men har du läst How to Get a Number One, the manual, How to Get a Number One the Easy Way?
Nej, den, men här, det vore intressant faktiskt.
Det är då en bok. Bill Drummer tror jag det är som har skrivit den, men den finns liksom gratis och laddar ner på internet om man googlar. Det är typ bara 80 sidor, så den går rätt snabbt att läsa. Alltså det handlar om hur man får en listetta i England på lättast sätt, men den är lite förlegad då, eftersom den är gjord för så länge sedan, så det handlar mycket om hur man säljer maxi-singlar och hur man kommer med på Top of the Pops i England och sådär, men det finns vissa tips i den liksom, hur man skriver en hitlåt och sånt som...
Det låter ju intressant. För att fortsätta där, då var det Allgott, den ena av de två som har 280 BPM, som kom med The Goat Shot. Alltså Felched by the Goat drinken. Jag får läsa innantill så att jag gör receptet, eller vad säger man, rättvisa. Då skulle jag först tänkte han att det skulle vara någon getmjölkslikör.
Det fanns alltså en getmjölkslikör på marknaden.
Ja, någon annanstans i riket, men det skulle bli så jävla dyrt att importera då. Så att
du sa någon annanstans utrikes då.
Vet inte fan vart man får tag i det där riktigt.
Getmjölk, vilka länder associerar man med det?
Marocko kanske?
Kanske.
Så att det finns ju då den lyxversionen, eller, och sen en budgetversion där de föreslog att man skulle blanda, för att slippa importera det där, att man blandar 50-50 getmjölk och valfri sprit, tänkte strårom för den härliga eftersmaken. Sen lakrispulver, det var jag själv som ville ha in något så att det blev svart, som är Black Goat Seed-låten.
Jag tänker lakrispulver inte är svart. Alltså,
ja, det är viktigt att det blir svart vad man blandar i.
Ja, man kan ha svart karamellfärg eller någonting.
Blackface i skokräm.
Det är fan verkligen.
Och häll upp 0,3 till 1,5 centiliter i ett shotglas. Efter storleken på satsen av en spansk bergsget.
Och hur stor är den? Har du googlat?
Nej, det är han som Allgott på 280 BPM där. 0,3 till 1,5 centiliter. Ganska stor spännvidd, men man får väl dra i det ordentligt. Det är ändå The Goat. Sugira i härligheten genom en ihoprullad sida från Bibeln, urriven, och det är ju plockat från Fälscht, var det 2014 eller 13, med låten The Black Bestiality Trinity Go to Hades, när Bockarna Bruse-låten, där ingår det ju att han river ur bibelsidor och rullar ihop för att fälscha en sönderslaktad prästs skändade anus.
Att fälscha är då att suga sperma och röven på någon?
Ja, efter att ha getat på då. Ja. Det är väl vi som förutsätter att det ska vara röven. Det, i det här sammanhanget så är det så
det
går till.
Det behöver inte vara det. Nej. Det kan
nej, det är ju det där att det ska liksom vara sexuellt grovt, men också vill man styra undan från skären där det blir liksom misogynt. Utan det är med, och präster brukar ju i regel vara manliga för den delen. Det var ju också merch som följde med då, den Black Bestiality Metal skivan CDR:en och sen vissa ex av Goat Prophet. Men jag tyckte det var rätt bra det där. Och han, ja just det, The Goat Shot. Men du själv banga och testa detta.
Ja, om du själv hade så här, tagit med alla ingredienser och varit beredd att dricka det, så hade jag inte bangat. Men det här att du skrev ganska tidigt att du vill inte dricka det.
Jag vägrar, jag klarar inte av starksprit, det klarar jag knappt av när jag ens klarar av att dricka vanlig pilsner som är normal, men jag menar mjölkgrejen också, det.
Nej, men det var ganska mycket jobb för det här liksom, som är
jag tror att det blir
ditt band och ja, du ska inte dricka det, jag ska jobba för, jag
orkar
det
är du som är munskänken.
Jag pallar inte helt enkelt.
Du menar att smak.tk har tagit paus?
Ja, den smak.tk som eller nu har till och med den tagits bort från internet. Jag vet inte vad den låg på för webbhotell, men de raderade den. Jag hann kopiera mina egna texter, har jag för mig. Men den är borta från internet. Men det var en innan liksom bloggen blev ett koncept, så hade vi ett nätfanzine som vi kallade för, där vi recenserade mat och dryck, som då hette Smak. Och låg på... det låg ju på hemsidan fanzine.tk, men det är borta nu.
Det var du och Bromander.
Och Johannes Nilsson.
Ni tre alltså?
Ja.
Oh.
Och sen ibland gästskribenter. Min storebror sa Dan Gärdenfors.
Jag hade för mig att det var vittlare lite...
Skrev du själv någon gästartikel där?
Nej, men hela grejen
var Mats Jonsson skrev något.
Vad fan?
Vilka var det mer? Björn Alén tror jag, lite andra från seriefandom.
Mm. Nej, men det var ju väldigt mycket äventyrlighet på tallriken, och det var väl inte riktigt det var väl där som jag lämnade hallen på tidigt stadion.
Ja, nej, du gillar inte att experimentera med mat och dryck kanske.
Nej, det är lite si och så med det.
Men apropå dryck, så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Spännande.
Utbudet idag är kanske skralare än någonsin.
Mm.
Det finns pulverkaffe och det finns vatten för tråkmåns och nejser. Eller nu är det kanske, ja, man behöver inte vara så okej. Okay, man behöver inte vara så tråkig för att välja vatten när det bara finns två alternativ. Men.
Mm. Jag kommer att behöva ha kaffe efter lunch.
Ja.
Men nu vore det ju fiffigt med vatten då.
Ja, och du har tagit med ditt eget vatten.
Jag tyckte jag kunde
behöva... Vill du dricka ur det eller vill du ha vatten direkt från kranen?
Du är för snår för att bjuda på vatten.
Ska vi inte korka upp kranen i onödan?
Det var inte Peter Harrison precis.
Han bjöd på champagne.
Det är riktigt dyr och jävligt.
Ja, det har jag faktiskt gjort i arkivsamtal vid något tillfälle också.
Mm.
Alltså jag hade alltid... nu lånar jag min morsas övernattningslägenhet, men... När jag ett tag i min vanliga lägenhet, alltså jag ska flytta tillbaka dit den 15, men till min vanliga lägenhet, men där hade jag ett tag alltid champagne stående som en bara för en känsla av lyx.
Okej. Okay. George Gately och
det var väldigt George Gately inspirerat, skaparen av Katte Nisse, som på sin en av de få bevarade bilderna av honom sitter med en katt och en flaska champagne i en ishink. Och då kostym.
Och det var, om ni pallar bildgooglar alltså George Gately.
Det är upplagt för ett skämt där liksom att...
Låt mig gissa, då har man tagit
jag sitter och klappar på ishinken var jag då kört upp champagneflaskan.
Att det är katten har kört upp då. Nej, men det, ni som pallar bildgooglar en bild av George Gately, katten Nisse skapar. Jag och Agro har diskuterat lite, eller jag har diskuterat med olika personer, för det ser ut lite som att han har en läderhandske så att katten, ja, min teori var varför har han en handske på sig? Jag tänker så att han håller tassarna på katten, att han har blivit så riven av katten då inför den här fotoshooten att han har liksom en tjock läderhandske. Men sen när Andrea kollade på den så sa hon nej, det är inte en handske, det är hans hand, att han har sån liksom tjock läderaktig hud.
Oj,
så det är mystiken tätna.
Bortom Ranelid liksom, fast ett läder... Inte ja, ett ansikte, utan en läderhand.
Du brukar köra en imitation av...
Björn Ranelid, närmaste vägen mellan anus och perineum utan att passera i visum. Och
men du brukar lägga in något med min
läderhand. Som en lädersoffa. Och, nej, det är alltid massa tjåter.
Du väljer vatten. Jag tar en kopp pulverkaffe. Mm. Då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och jag har
nätt och jämt att det fanns ett val. Om du ska ta ännu mer spartans, då är det liksom...
Ingenting.
Ja, eller låta bli att dricka.
Nu är det ju dags att rycka skynket av skopet.
Skopet.
För er som bara lyssnar på arkivsamtal och inte har följt dig på sociala medier eller bor i Värmland så är det kanske... Det kommer kanske som en kalldusch det här skopet då.
Eller varmdusch.
En gulddusch.
Om man inte har varit på arkivsamtal efter snackgruppen eller
när man läser den nya Värmlandstidningen. På arkivsamtal, så.
Ja, just det. Jo då, 10 december så var det publicerat 4 helsidor i NVT.
Nya Värmlandstidningen.
Om Gustav Frödings hjärna.
Och skopet är...
Ja, skopet är att den finns och att den...
Den är bevarad.
Ja, och att man vet vilken det är. Alltså, den ska jag ta det från början här, kanske?
Det kan du göra.
Det
kan ske på sin plats.
I'll have to take you back with me a long way in time.
Är det Venom?
Nej, det är Manowar.
Manowar, okej. Okay.
Du vet...
Grandfather, tell me a story.
Well, all right, go and get your storybook.
No, not one of those. A real story.
A real story?
Yes, tell me about when you were a boy.
Well then, I'll have to take you back with me a long way in time.
A little improv här. Alltså, det är ju Manowar.
Här sviker orden, David.
Nej, men så här var det.
Heavy metal or no metal at all.
Hösten 2010 så hittade jag en notis som var digitaliserad så det var lätt att få fram på någon vänster att Frödings hjärna hade blivit undersökt. Och det var ungefär...
För du är ett fan av Gustav Fröding, den gamla värmländska poeten och supyten.
Det också.
Men så det var därför du för vem som helst liksom trillar väl inte bara på en text om att Frödings hjärna.
Nej, det var väl någon söksajt och just då låg den väl så pass uppdaterad att man fick med de där grejerna.
Du söker ibland på bara Fröding liksom på internet.
Om det är en sån där om det var KBs tidningssök jag tror det var det. De har liksom hattat lite fram och tillbaka med hur långt den vågar gå. För sen har de backat lite så att det är tillbaka på 2010, eller vad säger jag, 1910.
How low can we go?
Men här fick man i alla fall fort så att man kunde se då. Och när det är en sån gammal tidningssajt, då söker jag ju på Boltzius, Torelius och sen Fröding.
Det är dina tre toppintressen?
Ja, eller alltså just i sån forskning så blir det ju så.
Boltzius, Torelius och Fröding. Och Torelius är ju då en Boltzius-anknuten person också.
En kritiker och ett original egen rätt. Mm. I alla fall, då var det här att en notis om att hjärnan blev undersökt lite mindre än ett år efter att han dödde.
Mm.
Den notisen var i tidningen Kalmar. Och just i och för sig den sidan var det feltryckt året på. Inte på framsidan, men på den sidan. Så att det såg ut som att det var 1911 istället för 1912. Och hade man undersökt Frödings hjärna då, då hade man ju tagit liv av honom, för han levde fortfarande. Men i alla fall, då tänkte jag, oj då, det var ju spännande. Och vad hände med den sen? Och ja, då frågade jag en...
Finns kroppen bevarad av Frödings kropp?
Den är ju begravd i Uppsala.
Ja, men hjärnan utplockar den.
Ja, vi kommer dit hen.
Mm.
Och... ja, min gamla läkarkompis sa att man brukar göra sig av med sådana grejer sen. För jag tänkte, vad liksom, grävde man upp och ner eller vad fan hände med den där hjärnan?
Din gamla läkarkompis som du även bodde ihop med?
Nej, detta inte Jakob, utan det var Jan Torelius, sonson till Emil.
Oj, oj, det finns en koppling.
Jo, det gjorde ju faktiskt det.
Ja, folk. Men värmlänningar.
Just det. Men som sagt, det var ju inte... Det var nu det som att man brukar göra sig av med, men på den där tiden så...
Vad brukar man göra sig av med?
Ja, när man undersökt så här vävnad och sånt.
Nu för tiden gör man sig av med det om man undersökt.
På den här tiden sparar man tydligen hjärnan, visar det sig. Men det visste jag inte riktigt då. Men jag gjorde ju en del... Dels ville jag ju ha tag i den där undersökningen. Och det verkar vara... Ja, ibland har man lite... Man ska ha lite flyt också och ja, bero på vem som undersöker och eller liksom rotar i Riksarkivet och sånt där.
Mm.
Så, men det blev ingen napp då. Jag gjorde ju vissa framstötar.
Vad letar du efter då?
Ja, dels den här undersökningen som Dr. Hultgren skulle ha påbörjat.
Ja, att den fanns bevarad, själva dokumenten från undersökningen av Frödings hjärna.
Den har inte påträffat, så jag tror inte att det finns något heller. Det verkar inte så, men man ska inte säga aldrig.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Undersökte de hjärnan då för att han var en författare och så, att de ville se om det var något speciellt med hans hjärna?
Ja, det var när hans, för att använda en avskyvärd terminologi, men hans aktier var ju på topp när han dog. Mm. Så att då var det liksom nationalskald och alltihop, och det var ju, det såg ju liksom som en hedersbetygelse snarare att man skulle undersöka den för att han var ett geni snarare.
Hur många var det som kom på hans begravning? Jag läste din artikel att det var en väldigt mycket folk.
Ja, du, jag har glömt bort själv för jag har så dåligt närminne, men massvis. Så det var väldigt ståhej. Och ja, för att gå händelserna i förväg, att hade han dött när han precis var färskt inskriven på psyket, Uppsala hospital, Ulleråker, då hade det blivit lite mer problematiskt, att då hade det mer varit ett övergrepp på en stackars värnlös psykpatient. Men han var ju klart bättre skick på slutet, fast märkt av diabetes och allt krökande och så.
Mm.
Hur som helst, sen hände det ju inte så väldigt mycket i de här grejen förrän, det var ju faktiskt Mats Jonssons katalysatoreffekt här, för han skrev ju till oss bägge där att hans släkting Storstina, att hennes kvarlever fanns kvar och hade inte brunnit upp i någon brand i slutet på 1800-talet. Och då tyckte jag, oj då får man ju upp hoppet för Frödings hjärna. Så då sökte jag igen i någon sån här, på den frasen, i det var någon KBs tidningssök.
Mm.
Och då blev det väldigt hett plötsligt, för då fanns en artikel i SvD att Frödings hjärna var utställd på Karolinska sjukhuset på hedersplats. Och hade den alltså...
Vilket år hade den ställts ut då?
43.
Okej.
Okay. Och det var ju ändå rätt nytt jämförelsevis. Men hade den klarat sig från 1911
eller 12?
11. Så fanns det ju viss hopp att den skulle finnas kvar.
Mm.
Så det var ju bara att mejla med en gång. Fick inget svar först, så jag fick hetsa i växeln och kom fram till någon sen som hänvisade till regionarkivet. Och det låg en tweet ute som antydde att den var på Hagströmerbiblioteket.
Men du sökte på Twitter eller
Google? Någon där hade redan hunnit gjort det, och det var också det här medicinhistoriska museets vänner, så att flera pilar pekar mot en och samma grej, men tweeten gjorde det mer omedelbart att Hagströmerbiblioteket var där man skulle fråga i Solna.
Men den tweeten kunde du inte hitta via Google?
Ja, det körde vi inte hittat den. Nej. Den var väl några år gammal.
Jag vet inte hur det är om man bara googlar Frödings hjärna ifall alla tweets kommer upp som har skrivit om det då. Alltså.
Ja, nej.
Du hade väl googlat det hade Frödings hjärna? Hade du inte
Då var jag inne på en söksajt för gamla tidningar och jag minns inte om jag har gjort, men jag tror fan inte man får sådana Twitter-träffar. Kan ha gjort det förut.
Jag tror man kan få det. Alltså ibland så, ifall jag har glömt något av mina egna
skämt. Hur som helst. Det hade undgått mig i alla fall. Och då var det också att det var en bild att detta är Gustav Retzius eller Frödings lång historia, stod det. Tänkte jag, oj då, kastade mig på luren och ringde upp den här personen och fick en briefing då att någon gång hade namnlapparna försvunnit på rasbiologen Gustav Retzius och Gustav Frödings hjärnor.
Mm.
Och då tänkte man att oj då, det kanske hände liksom någon gång på 50-talet eller vad fan. Men det visade sig vara ganska nyss. Vad blir det? Typ 2004 eller någonting.
För de hade två. Namnlapparna hade blandats ihop.
Alltså det var, man tänkte att men nu har man ju kommit fram till målet här i H. Totalt uppspeedad. Jag tänkte jag kan skiffla in med maten och åka dit. Men sen pratade jag med en som var över i rang där, och att det där var inget som de visade offentligt. Och de hade blivit mycket mer restriktiva, och det var väldigt känsligt. Det var förknippat med BLM och alltihop. Och,
rasbiologi eller att undersöka kvarlevor.
Ja, just detta med kvarleverna då.
Och jag fattar inte riktigt hur det är ihopkopplat med Black Lives Matter, att undersöka. Är det att man mätte skallar och krympta huvuden och sånt där?
De har väl helt enkelt fått, de kan inte vara för lättsinniga med sånt där, med tanke på att det ofta är att de har liksom kvarlever från urfolk och sånt. Och, samerna har vi ju nyss nämnt där, Storstina.
Ja. Men det är en rolig förväxlingskomedi. Oj, min hjärna blev ihopblandad med en rasbiolog.
Ja, jo, är det oerhört försmädligt. Men så de hade, det var liksom olika bud som ändrades ju mer klarhet som kom i det här. Att de hade en trasig hjärna som hade liksom, såg rätt jävligt ut, grön, och en brunfärgad hel i två burkar där då.
En grön trasig hjärna.
Ja,
det är väldigt
de blev liksom missfärgade av att lägga i
snaff.
Jag fick lära mig också någonstans på vägen att man hade formalin först för att härda och sen ligger det i alkohol.
Mm. Det är roligt att Frödings hjärna blev bevarad till slut helt dränkt i alkohol.
Ja, jo, det är ju en given happys, en konjaksgrund och så vidare.
Vad sa du?
En konjaksgrund. vart var vi här nu?
Ja, den ena var grön, den andra var brun.
Jo, det var flera historier, men det där lösningen på det hela, det var att en patolog hade...
Och vad är en patolog?
Egentligen? En som sysslar likdelar antar jag, eller ja,
egentligen är patologisk betyder väl bara sjuklig egentligen. Om man är en patologisk lögnare så är man liksom en sjuklig lögnare. Jag tror jag sökte på det här när jag skrev, när jag gjorde Lura mig, att det var så här, vad är egentligen en patologisk lögnare, så betyder det egentligen bara sjuklig. Så det är kanske bara någon som, ja, jag vet inte, någon form av läkare som håller på med sjuka grejer.
Ja, i alla fall, det var inför någon utställning som de skulle ha, typ, vad blev det nu, 2004 eller någonting. Nej, vad fan. Ja, hur som helst. Hon hade då fått, hon hade lagat Frödings hjärna, för den hade fallit isär i två delar.
En patolog.
Ja, och detta var innan de där namnlapparna togs bort. Mm. Så att någonstans mellan 98 till 2002 eller vad det var. Jag har rätt år i artikeln, men så jag var skärpt. och sen typ 2004 så hade någon idiot, är det förresten att säga, vet inte alls bevekelsegrunderna, men tagit bort de här namnlapparna.
Mm.
Vansinne. Och hon hade ju vissa misstankar på vem det var, men hon hade glömt namnet. Och sen året därpå, 2005, så lades Medicinhistoriska museet ner, så att grejerna är ett något förvar ute i Tumba.
Men hur som helst, varför det här var ett stort scoop, alltså, för du har ju liksom Frödingforskningen och Frödingsällskapet.
De har missat
att hjärnan finns bevarad.
Ja. Det har liksom inte varit de som har jobbat med det här och jobbat på Hagströmer eller besökt eller känner någon där. De har väl liksom hela tiden känt till det här.
Mm.
Eller de senare åren. Men det finns ingen överlapp. Och det andra är ju då att det är ju jävligt trist att man inte riktigt vet vilken, men att det här skulle gå att lösa då genom att om hon kollar på de här igen så ser hon vilken hon hade lagat då innan, så det stämmer med de gamla namnlapparna.
Hur reagerade Frödingssällskapet på det här scoopet?
Ordföranden var intervjuad någon dag efter mitt där och han blev...
I NVT då, Nya Värmlandstidningen.
Ja. Ja, han blev ju väldigt förvånad och glatt överraskad, som jag tolkar det. Och sen var det ytterligare en uppföljningsintervju med chefen på Hagströmer, att den blir kvar i burken, och det tycker jag själv är helt rätt. Jag har liksom inte velat trissa upp något begravningsdrev, utan jag menar, det har liksom gått över all i rimlighet ändå, så att jag vet inte riktigt var och hur den skulle, om den nu ens ska presenteras på något vettigt sätt, för jag menar, det är ju Värmlands heligaste relik.
Mm, den kan väl stå på något Värmlands museum, hjärnan i en burk.
Jag tror inte det är god ton riktigt att ha det liksom på hedersplats, även om man kan behöva någonting att vallfärda till kanske.
Ja, men nej, hur som helst. Det var någonting jag tänkte också med det här med, det blev ju en artikel i NVT och tre uppföljningsintervjuer, eller vad det var, två stycken. Men du berättade innan att det har inte tagits upp på nationell nivå. Alltså DN och Svenskan eller TT har inte gjort en notis av det.
Nej, ingenting. Jag vet inte om det var just för att det krockade med Nobelfesten när den kom 10 december. Eller att man inte bryr sig om skalden, om jävlarna.
Mm.
Men TT är i och för sig lite kända för att klanta till info i sina artiklar. Jag har sett en del som har dragit ner intrycket, så att jag vet inte om man ska vara pusta ut att det inte kommer något vanvettigt referat. Men i alla fall, Hur som helst, hon, patologen, visste också att den där gröna trasiga, den hade hon aldrig sett förut, utan det var någon anonym.
Mm.
Så att allt pekar på att det var den i den bruna som borde vara den här. Och
den bruna var då, den bruna mindre trasiga var Frödings hjärna. Pekar allting på.
Den hela, alltså...
Den hela bruna. Men den var väl också... De lagar väl ändå den och limmar ihop den.
Så jo, men det var bara att den hade fallit i liksom, järnhalvorna. Så att den andra såg ut som den var skuren och delad. Den såg för jävligt ut alltså. Mm. Och den var utställd på en utställning på Etnografiska som heter Omänskligt, som handlar om rasbiologi och sådär. Och då stod det att den var troligen Retsius. Men okej, det stämde ju inte heller.
Men det var Frödings hjärna var utställd då under falskt namn.
På... Nej, det var inte Frödings. Nej. Utan det, vet du fan hur den där kom in i bilden.
Det var inte rätt, det var inte rasbiologens hjärna heller.
Nej, jag har faktiskt inte sett rasbiologens. Men när jag var där i somras, då fick jag se den gröna trasiga, anonyma och det som borde vara skaldens och också var skaldens. Men just då...
Det vill säga Fröding.
Ja, skalden är ju skalden.
Jag tänker att alla lyssnare kan inte hänga med på den. Ja. Att skalden är Fröding.
Hur som helst. Så att upplevelsen var ju lite pajad av det här att liksom, antingen är det ju chefernas chef liksom Frödinghjärnan eller så har vi en jävla äcklig rasbiologhjärna som ligger här och ser... brun ut som sina åsikter typ, så det var liksom inte riktigt wow-upplevelsen då tyvärr, men ändå den har ju skruvats rätt i efterhand eller vad man ska säga,
wow-upplevelsen har skruvats rätt,
ja, i och med att det var, ja,
det
ju
blev
den
det var... riktigt det här att du bara sa här är Frödings hjärna, wow.
Nej, utan... eftersom man visste inte då än, men... för den där undersökningen först skedde det i slutet på sommaren. Och det som var så anmärkningsvärt var att hon hittade inte lagningen då. Hon var för försiktig eller någonting. Bara, va? Det var ju märkligt. Jaha, var det den då som var utställd på Naturhistoriska?
Natursusemuseet, pojken. Han lät honom kissa på sig. Så dålig stil, han drack öl, pojken.
Det var en referens till din gamla lärare.
I biologi, jo, just det.
I rasbiologi.
Och just då så var brorsan där och bad honom, ta lite
din brorsa?
Ja, jo, som av en händelse så jag bad honom, ta lite foton på den där hjärnan och skicka över, jag behöver ju se den, men sen kom det med, nej men det är inte den, det känns inte bekant, den var liksom mer gul och fräsch, såg ut som stuvade makaroner.
Så du hade sett ett foto på Frödings hjärna innan eller hur kunde du säga att det var inte den?
Nej, det var hon som skickade vidare till henne där. Så då var det att då skulle hon gå till det här lagret i Tumba. Hon är liksom pensionerad patolog, men jag är fortfarande inne. Så det är ju jättebra att hon... Det är ju fantastiskt att hon var liksom så schysst att de gjorde sig besväret. För det
låter inte som en sån här... En deckare nästan.
Det är Indiana här. Jones, och liksom bara hon som sitter med den riktiga kunskapen.
Jakten på hjärnan. Hon hade lovat sig själv att aldrig mer jobba, men sen kom det här upp och så var hon tvungen att gå in efter någon händelse.
Så, men det
och
är
de
ju...
här liksom förvecklingarna då, att det liksom kommer inte direkt till målet. Utan ja.
Nej, men Birgitta Sundelin von Feilitzen heter hon, det är hjälten i den här historien, i mitt tycke.
Det är du som är Indiana Jones, du har västen.
Nej, jag är som Tintin, jag är bara den där torre som håller ihop historien, där liksom de andra som är de färgstarka. Och då var det ju det här med att det var semester och sen så var hon själv iväg på något och sen plockade hon upp en som kände det här känns bekant, och när de väl kollade på den var ju ingen lagning, den var inte trasig, utan då var det Retsius, den har jag faktiskt inte sett själv då. Men nu är jag inget Retsius-fan, så det kvittar man ju liksom egentligen. Så att då fick hon undersöka den första igen då, den förmodade Frödinghjärnan, den bruna. Och då såg hon den här diskreta limkanten och kollade med en kollega som sa att ja, jo, men här ser man att det har varit avsatt. Då var det liksom äntligen där är skalden. Och det var i slutet på november, så då kunde jag ju skriva färdigt artikeln och sådär. Och då var att det som gjorde mig längs vägen något upprörd var att det kröp fram att den här lösningen...
Lösningen?
Ja,
som hjärnan låg i, alltså den
nej, vätskan. Nej, att lösningen på problemet, förväxlingsgrejen här de senaste typ 20 åren nästan. Att den var liksom på tal redan 2017. Kröpte fram i ett, eller kröp, det stod i ett blogginlägg som nu är borttaget. Och alltså i Värmland har jag extremt svårt att se att man skulle jäsa på en sån sak i 5 år. Liksom skaldens, ja det hade inte hänt, utan det hade man ju gått till botten med en gång, för att det är ju minnesgårdssällskap, statyer, alltså det är så pass...
Han är stor i Värmland.
Det är en nationalskald, men i alla fall...
Är han utsedd till Sveriges nationalskald?
Ja, han var ju då i alla fall, annars vet jag inte. Det finns en del kandidater, utser, typ...
Bellman. Eller
ja, just det. Men... så... Men ja, det blev ju i alla fall... Det kom igång där, så att jag vet inte om... det har haft någon katalyserande effekt att jag har börjat hetsa ämnet. Det, ja, i bästa fall.
Ja,
det blir gjort i alla fall. Så
vad befinner sig fördelsgärna just nu?
Det som var, vi kommer till det.
Okay.
Det som var så irriterande var att under den tiden däremellan så hade den frödinghjärnan varit på bild i ett par rättsjussammanhang. Dels i en biografi om gubben som heter Skallmätaren. Där det står någonting... ja, alltså den här velaktigheten. Och en DN-artikel av Björn af Kleen. I webbversionen så är en bild. Och det var liksom förmodat Retzius. Och det är jävligt störande. Jag menar, det är olustigt att förväxla överhuvudtaget. Men med ett eftermäle som är så åt helvete.
Mm.
Det är, man blir upprörd och skaldens vägnar och så vidare.
Han som var så bra.
Och sen ett annat fynd längs vägen är att jag har hittat sjukjournalerna från de sista åren.
Mm.
Då där ingick också obduktionen. Så där finns det lite undersökning. Det finns ju vikt och det är inte så jävla mycket att säga om det. Men de där tidigare åren, där fanns det ju ett fruntimmer nämnt som någon sorts flickvän. Eller
flickvän till?
Skalden. Mm. Det var Cecilia, systern, som hade glappat om det här. Men det, jag har inte hunnit med helt enkelt att gå igenom. För det borde ju också med i någon framtida årsbok. Med fortsätta Germund Michaneks värv. Med Frödingforskare av rang. Och,
Är det var det som skrev Fröding och kärlek?
Johan Kullberg.
Mm.
Ja, de är döda, flera av de här lirarna liksom. Kjell
Johan
Fredriksson, Kjell Fredriksson, gamle ordföranden, och Germund Michanek, alltså, man skulle vilja se minen på liksom, dels fyndet med den här journalen, att äntligen den kom fram.
Mm.
Lite bänglig stil att läsa så där, men det får man väl kämpa med någon gång när man har tid. Och hjärnan själv. Och Dag Nordmark också.
Också en Frödingforskare, eller?
Ja, han gav ut en bok som... Eller dels mycket om Fröding som journalist. Och han gav ut en specialbok med texterna som inte var med i samlade skrifter. En litet så här kompletteringshäfte. Det är bra insats. Mm. Jag såg ett gammalt mejl då från 2010. Att ja, det verkar vara en bra idé att försöka hitta Frödings försvunna hjärna. Ja.
Varför tyckte han det skulle vara en bra idé?
Det är väl klart att det är
bra. Nej, men han tänkte att den skulle undersökas mer, eller bara så att det var bra
nej,
att den bevaras.
Nej, men ja, om den fanns liksom. Och, jag vet inte, han kanske halvskojade, det vet man ju inte. Men,
var befinner den sig nu då?
Officiellt på Hagström i biblioteket. Rent konkret bör den fortfarande vara kvar på labbet på patologen för att byta vätska. Och det är liksom så här silikonlimmade burkar, så det, och öppna en sån där, det är också en procedur.
Men Hagström och biblioteket ligger i...
Solna.
Solna, okej. Okay. Tycker inte du att den borde vara i Värmland då?
Ja. Det är ett världsarv. Man kan ju inte låta Värmland ha patent på allt heller. För jag menar, han, de sista åren bodde han ju inte där. Utan det var ju liksom Uppsala och hospitalet, sen Stockholm och Gröndal och allt vad det var. Så.
Ja, men det hade ju varit intressant om man i framtiden kan liksom undersöka hjärnan, för då kanske vi får svaret på den här. Vi gjorde ett avsnitt om
Jag läste den här Fröding och kärleken och tyckte det antyddes någonstans att Fröding hade deltagit i en gruppvåldtäkt.
Men inte den här grejen igen.
Nej, jag vet att det är ett känsligt ämne för
dig. Nej, det är
rätt
tröttsamt. Den dök upp nyss i eftersnackgruppen där. Att det finns ju...
Det finns ett avsnitt om det av arkivsamtal som ni kan lyssna på där vi går igenom liksom citaten och sånt där jag läser det. Och vi är väl lite oense om...
Ja, grejen är att det finns ju dels Frödings långa egna bikt. Om du vill ha en I'm sure he raped-grej så är att han öppnar för möjligheten med att räkna sexköp som det. Att om det räknas till det, annars har han inte liksom tagit någon med våld.
Nej, men det här Johan Kullbergs bok, där tror jag att Johan Kullberg själv skriver så här att antyder han det här och det här. Alltså det
är ganska öppet det som han skrev, men jag har ju källorna han går tillbaka på, så det är ju ur... Det dyker upp i Ida Bäckmans bok och bemöts av Maurits Hellberg, och man kan även säga att Skalden bemöter, och i den här bikten där han liksom skammar ut sig totalt. Hade han haft något att komma med mer så hade han ju givetvis gjort det.
Enligt dig. Men det här går vi igenom med det avsnittet som heter någonting med, om ni googlar på Frödig så kan ni gå igenom det till punkt och pricka.
Men det ska också nämnas förresten, den trasiga hjärnan och etnografiska, apropå buskisinslag, var att den var trasig när den kom dit och trasig när den åkte därifrån, för jag fick loss foton från en utställningsansvarig där. Men längs vägen var ju den här glasburken väldigt skör. Så när de skulle montera in den så sprack den och liksom allt det där rann ut och luktade väl fan. Och hjärnan, det var på ett bord då. Så att, men de var ju proffsiga och snabbt fånga upp den i en hink och åka iväg till, jag tror det var Naturhistoriska, för att konservera den igen. Liksom. Och han som var med när det hände, för att jag hörde liksom en skröneversion att någon burken hade exploderat, han satt med händerna i näven och tänkte men det här låter väl kryddat, och så var det ju inte alls. Men han sa att han hade hittat en pytteliten bit efteråt som blev kvar, så att det kändes som kautschuk,
alltså som gummi. Oj jävla.
Och sen var det en annan grej, att i obduktionen så står det att hjärnan har en vikt, och nu har nyss då patologen vägt den och det är betydligt mindre. Men hon kollade upp det där med någon sakkunnig, och det är att när den ligger i alkohol så där länge så krymper den med åren. Så att det var inga konstigheter med det.
Att den skulle vara ovanligt liten eller?
Nej, men så att... Nej, just det. Att det har blivit så med åren liksom. Så det var Skalden och skopet.
Ja, nu, det var rätt länge sedan du antydde att du hade satt på ett scoop.
Det här var ju, jag började gräva i det i maj, och sen så var det att förhoppningsvis skulle ju lösningen ha kommit i slutet på sommaren där. Men i och med att det fick undersökas två gånger innan facit kom på bordet.
Men du höll arkivsamtalslyssnare på halster i kanske ett halvår. Att du sa, jag har ett scoop och nu...
Nej, det var ju lite av en...
Om man bara lyssnar på...
Alltså det som gjorde mig upprörd också med den här väntetiden, att det hade legat sedan 2017, var att hon, patologen, kunde jag stryka mig i pandemin, vad fan? Så, och det är klart att någon annan skulle kunna gått in och rota, men det hade ju inte varit liksom lika säkert. De känner ju själv igen och sådär. Så det var tur att det slutade lyckligt där.
Då får jag gratulera till det.
Ja, tack.
Vi har ganska kort tid kvar av det ordinarie avsnittet av arkivsamtal. Vi kan ju gå in på lite vad som har hänt sen sist i ditt liv i övrigt.
Ja, jag har ju, om vi ska fresta, så tänkte jag ju, apropå...
Vi kan göra det på det Patreon-exklusiva delen då.
Ja, det är att Mats med? Rune Jonsson, som snart fyller 50 för övrigt, han har ju hittat nyckeln till The Elder, Music from the Elder, Kiss-skivan.
Okej. Okay.
Och den tolkningen öppnar för väldigt mycket spännande saker. som jag tänkte vi skulle... gå igenom ganska rejält här. Tror jag lyssnarna säkert är intresserade av. Ja, just det. Sen har jag en take på Grevinnan och Betjänten prequellen också. Men den kanske jag ska dra här och nu.
Grevinnan och Betjänten, den filmen, kortfilmen eller sketchen som visas på svensk tv på nyårsafton är det väl alltid. Du har hittat på en uppföljare till den, eller?
Nej, du har missat detta alltså. Att ja. det var en nyhet att någon har skrivit en prequel.
Jaha, någon har skrivit en prequel.
Alltså. Och det är ju ett jävla, det kan man ju säga att personen har vågat ta the risk of rock, för det kan ju egentligen bara bli fel om de ska börja förklara och bestämma hur grejer var. Och
när var det någon skrev det här?
Ja, det var alltså, rätt nyss. Okay. Alltså, nyheten var ju kring jul, nyår, sådär.
Ja, men det var någon...
Du kanske missade det, för det var utrikes. Ja. Den nådde inte svenska posten. Svenska posten som var aktiv för 100 år sedan, eller jag vet inte om det är webbtidning fortfarande. Nej, men sen, det jag kom fram till, jag får se vad jag själv kom på, att prequellen, som jag tolkar, om den ska göra någon sorts nytta, har jag kommit fram till att grevinnan har alltid varit en lastgammal kärring och är vampyr. En sexuell vampyr.
Är det här din version av prequellen, eller?
Ja, den här tror jag inte de sände på nyår riktigt.
Vadå, sände de prequelen?
Alltså, nej, den har inte kommit än. De har bara liksom flaggat för den.
Det ska göras en prequel till den.
Det har skrivits än och den är väl under produktion.
Ah, det hade jag inte fattat. Och du nu har gjort en alternativ prequel.
Ja, jag sitter och försöker gissa till vad de har kommit fram till. Och kommit fram
de
till
har inte sagt det, nej.
Grevinnan är en gammal vampyr av sexuell natur som redan tidigt när han var barn började droga ner och förgripa sig på betjänten James redan när han var späd unge liksom och söp ner och ja, du vet, det är ju rätt mycket han får skärpa i sig under den där middagen.
Att han har blivit alkoholist på grund av traumat, tänker du då?
Ja, alltså
eller att hon har supit ner honom så mycket som barn så att han har fastnat i ett alkoholmissbruk.
Nej, men att hon redan tidigt såg till att han söp ner sig för att ta upp honom på rummet och svina med honom sexuellt.
Okej.
Okay. Och liksom fortsätt med same procedure as last year och så vidare. Och, och sen de här övriga figurerna kring bordet har funderat på om de givetvis aldrig har funnits. Det är väldigt... att de bara har lekt hela tiden. Eller om det här var liksom en pedoring i Nambla-stil, en kärntrupp liksom som... Ja, det skulle vara, en variant var väl att de hade ätits upp av tigern som ligger flodd.
Men vampyr, då menar du bokstavligen sagoväsendet vampyr?
Typ, att hon liksom, hon har alltid varit gammal, lite som det gäller här.
When the earth was young, they were already old.
Att hon har alltid, fast sexuell vampyr på den här ungen. Och sen, låt säga att...
Sexuell vampyr, istället för att suga blod så dubbar man på.
Ja, just det. Och då är ju frågan om...
Är det ett begrepp, sexuell vampyr?
Nu säljer jag in prequelen här. Så, då är det att antingen har de aldrig funnits de här fyra övriga kring bordet, att de bara har lekt. Eller så har de varit det här Nambla-gänget som satte livet till i en tigerattack. Och därför ligger den flodda tigern där och förnedras.
Du har inte bestämt sig vad lösningen ska
vara. Nej, juryn är ute och kommer aldrig tillbaks. Missing People grät i förtvivlan. Så att grevinnan hade ihjäl tigerjäveln då. Och att James då ändå skulle vara så pass groomad att han fortfarande liksom vill hämnas tigerns slakt, att han liksom han vill hämnas på kattdjuren, för han säger ju att han vill döda katten, att han vill hämnas på kattdjuren.
Och men sen han gillar inte tigern för den åt upp peddoringen. Han gillar ändå peddoringen så pass mycket. Så
att han har blivit så förstörd från start, liksom, när stackars James. Och sen får väl hon ta i fyra gånger så mycket grövre själv då, för att liksom väga upp med de här övriga fyra hade gjort. Så, ja. Som alla år. Det var min... det var vad jag tippade om det hela.
Prequel.
Kan funka, kan funka.
Mm. Men då kanske vi ska börja runda av det här ordinarie avsnittet av arkivsamtal.
Mm.
Där vi fick scoopet.
Just det.
Att Frödings hjärna finns bevarad.
Och att den är identifierad igen efter 20 år av
ansikte.
Ungefär. Av förvirring och olustig sammanblandning.
Mm.
Skalden. Nej, men att det finns kvar efter så lång tid och en bit av honom, det är...
Det
är nästan för mycket att ta in faktiskt.
Mm.
Hjärnan som skrev regler och passager.
Tycker du är den bästa boken som någonsin skrivits?
Man får ju ta in bägge två och tilläggen.
Ställer vi samma fråga som vi gjorde till Fredrik Sjöö och Lars. Vilken är din favoritbok?
Med bägge två och tilläggen så är det ju en kandidat.
Mm.
För då har ni den där, just två favoriter nämns i artikeln. Där Norja Frid till Anna Lek och Erikssons svin. Den ena är jättegullig och den andra är otroligt rolig.
Mm. Jag tänkte på den när jag läste artikeln, hur berörd du var av det här scoopet, att du skrev i artikeln idag, NVT, att du tog med dig näsdukar för att, skulle bli så berörd av att se hjärnan då, att du tänkte att du skulle börja gråta och snövla då, eller?
Fast nu var det ju att... Det pajar ju upplevelsen i och med att man inte riktigt visste det, men...
Men du tänkte att det fanns en chans att när du skulle se hjärnan så skulle du liksom börja gråta då, eller?
Ja, men...
Eller risk, eller chans?
Nej, men det är ju så stort.
Mm.
Jag sviker orden. Nej, men jag kunde knappt avsluta... Eller när jag pratade och berättade liksom att nu var det liksom färdigt och uppklarat. Sen bara kunde jag knappt... avsluta samtalet faktiskt.
Aha, när allting var klart.
Mm. Det var en sån lättnad. Liksom äntligen, där har vi honom och han behöver inte förväxlas med det här aset heller.
Men, och det här är då en av de största grejerna i ditt liv, skulle du säga? Alltså är det på topp 10? Två barn borde väl som så här.
Det tål ju att tänka sig in.
Det kanske vi ska gå in på i det Patreon-exklusiva avsnittet också. Höjdpunkterna. Du ska guida till höjdpunkterna i ditt liv.
Två höjdpunkter i det här året som har gått är ju utan tvekan. Det är ju dels att äntligen få se Venom Ink och att få se Frödinghjärnan. Men det räcker så mycket mer än ett år, bägge grejerna. Efter...
Och att någon i Venom Ink spelade... en låt, gjorde en cover på någon av dina låtar, eller hur var det?
Nej, riktigt så roligt var det inte. Nej, det var tidigare.
Spelade upp en cover du hade gjort?
Det var...
Och jammade med det, för det var också en av de största grejerna
som det var ju jävligt mäktigt det där. Alltså.
Det var topp 10.
Det var något år tidigare där när Jeff Mantas, det var jag som hade sjungit karaoke till, och sen så körde han liksom själv igen och hade med den sången. Det var väldigt skojigt.
Jo, du beskrev det som att om jag hade gjort motsvarande med Cortez Jordan från Break Machine.
Jag tänkte på det liksom att det är som om du, det här med Fröding, att det är som om du skulle hitta George Gately's magsäck eller Cortez Jordans keps.
Ja, du vill tillägga att det är du som har skohornat in det här att jag är så stort fan av Cortez Jordan. Det är du själv som var Break Machine-fan. Jag har aldrig sagt, det var väl en trevlig visselslinga där i den låten, men jag är liksom vilket Break Machine-fan.
Dra till med då.
Nej, men George Gately's
Lobegas testiklar.
George Gately's hjärna hade jag gärna haft i en glasmonter i vardagsrummet. Men jag är osäker på om jag hade blivit så berörd att jag hade känt att jag behövde ta med mig extra pappersnäsdukar och nytt ombyte kalsonger om jag skulle få se George Gately's hjärna. Det
behövdes ju några demor innan den där resan.
Den resan. Men då får vi tacka David Liljemark för det här ordinarie avsnitt av Arkivsamtal, och vi kommer fortsätta prata i det Patreon-exklusiva avsnittet.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Tack för att du var med. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter David Liljemark.
Fullbordat samtal.
Bara
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.